Sevo Sion, din högtidsstad, dina ögon ska se Jerusalems vackra stadsord, hydda. Dessa profetiska ord får jag för mig när jag tänker på den här stunden. När jag betraktar på högtidsfolket här uppifrån som nu har samlats på aftonmötet. Ledda av Jesaja ord ska vi tystna en liten stund inför profeten Jesajas 12:e kapitel. Och de lyder i Jesu namn. Den dagen skall du säga: jag tackar dig, Herre. Du var vred på mig, men din vrede lade sig och du gav mig tröst. Ja, Gud är min räddning. Jag är trygg och utan fruktan. Min kraft och mitt värn är Herren. Han räddade mig. Jublande skall ni ösa vatten ur räddningens källor. Den dagen skall ni säga: tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk, förkunna hans upphöjda namn. Lovsjung Herren för hans väldiga gärningar, gör dem kända över hela jorden. Höj jubelrop, ni som bor på Sion. Ty stor än han blivit ibland er, Israels helige. Amen. När vi tänker på dessa profetens första versord så tackar profeten Gud för att Gud har varit vred. Den första versen, så hela kapitlets ord, har också en bild av det nya förbundets morgon, förmiddag. Men ordet vred skulle vi kunna byta ut också ordet kärlek. Här beskriver profeten en kärleksfull vrede med vilken Gud stoppar människan till att betrakta och begrunda var hen är på väg. Vad är den himmelske fadern, min skapares, mening till mig? Men nu när vi har stannat inför profeten Jesajas ord, så stannar vi en stund för att betrakta vad självaste profeten upplevde. Hur han upplevde de första versens ord själv. Och på samma gång, om vi får ord och vishet, så vill vi också titta på när Gamla testamentet, när man förkunnade samma tro och budskap, så kan vi fråga oss: tror vi på samma sätt? Och finner människan på Gamla testamentets ord Guds rike på samma sätt som man finner den idag i Guds rike? Vi går en bit framåt i profetens livsskeden. I 6:e kapitlets början skriver profeten om en stund då Guds vrede och kärlek mötte Jesaja. året och konungen kom Jesaja ihåg. Det är då kung Ussia dog, såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron och hans mantelsläp fyllde templet. Och serafer stod ovanför honom, som är en gammeltestamentlig bild av änglar. Och vi kan också idag se att där fanns Guds barns möte dit Jesaja hade kommit. Och när Guds helighet och klarhet får stoppa människan och belysa människan, Vad är det jag har gjort? Då hände det också för Jesajas, så som han skriver här i 6:e kapitlet. Så jag sa det, jag förgås, ty jag har orena läppar. Och jag bor bland ett folk med orena läppar. Denna påverkan hade den klarhet som stoppar människan. Det ljus som lyser från den himmelske faderns ansikte. Med den ljushet som människan syns i sin helhet alldeles avklädd. Och vad sa det då till Jesajas när han upplevde det här? Då står det att en av seraferna flög fram till mig med ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Med det vidrörde han min mun och sade, när detta vidrör dina läppar blir din skuld borttagen och din synd sonad. Och precis som vi idag här har... Precis som idag så kom en människa som tidigare hade trott och välsignade Jesaja, och därigenom fick han bli född till ett Guds barn. Så är det i Guds rike också idag. Att tidigare troende heliga Guds, med Guds fullmakt, predikar detta evangelium som vi redan på detta möte har fått höra predikas. Fast den redan endast är aftonmöte. Vilket slags tal hade profeten när han började tala om som Guds sändebud? I profetens första kapitel berättas vad Jesajas predikade. Hör himmel och lyssna jord. Herren talar. Helt enkelt med barna. På barnens vis får vi också idag, i denna stund, tro på samma sätt. Att här talar inte en människa, utan Guds ord förklaras inte med människoförnuftet. Utan så som profeten skriver, att med Guds andes verkan talar vi de ord som Gud vill i varje stund förkunna. Men vi predikanter måste bara många gånger, på grund av vår egen tros svaghet, så som jag så många gånger tvivlar. Och det fattas tro, svårt att lita på Guds löfte. Och sen säger profeten, när han i 6:e kapitlet berättar, så frågade han och lovade att bli föra Guds ord framåt när serafen frågar, vem kan gå vidare med detta ord? Och denna uppenbarelse, så säger Jesaja, när han är uppfylld av trostjänst, så säger han, här är jag, sänd mig. Och hur länge skulle han tala då? Och profeten som hade fått trons förstånd förkunnar här profeten i 26 kapitlets början att på grund av Sion så ska jag inte tiga och på grund av Jerusalem ska jag inte sluta intill det till att hans rättfärdighet kommer så som ett sken och hans salighet kommer tillbaka som en hornstöt för att hedningarna ska se hans rättfärdighet och alla konungar din ära och du ska nämnas med ett nytt namn som är som Herrens ord ska tala och så länge förkunnas det som det finns som det fortfarande är Guds tid att förkunna hans ord och hans evangelium och hans kärlek och som Gud vill uppenbara. Särskilt var det nära profetens hjärta, Guds egendomsfolk, Israels folk, som med vilket profeten fanns i Babels fångenskap, om vilket brodern redan idag har talat, och han samtalade om det. Det var mycket nära profetens hjärta. Och här i första kapitlet så bekymrar han sig över det. Att oxen känner igen sin ägare och åsnan sin herre, herres krubba. Men jag, mitt folk, känner inte och förstår inte. Och sen kan vi i profetens ordsljus betrakta vilka var skälen som hade lett till att förståndet och synen hade försvunnit från Guds egendomsfolk. Från vi är detta syndiga folk tyngt av skuld, detta onda släkte dessa vanartade barn. Och i andra när ni lyfter era händer så ska jag i alla fall vända mina ögon ifrån er. Fastän ni ber mycket så ska jag ändå inte lyssna på er. Era händer är fulla av blodsår. När profeten säger detta så syns där det som skiljer människan från Gud och från en levande tro. De sår som kommer och uppstår på strävansfärd till Guds barn. De måste man ta hand om, rengöra med olja, med evangeliets olja. Och vandringens händer som har fått sår ska tvättas i levande vattnets ström så att de blir rena och skråmor öppna sår återigen får Guds barn vandra vidare med fritt sinne. Så är det också idag att om samvetet inte blir vårdat så utmattas trons krafter på trons kamp. Och sen hade profeten fått så vi kommer ihåg att vi har hört ett stort och förunderlig gåva att se kommande saker, vad som kommer att ske i nya förbundets morgon. Gud hade gett profeten förståndet så som han har gett till andra profeter att se vad Gud kommer att göra under kommande tider. Några tankar ska vi titta på. Vad profeten fick se för något. Så som han fick se det så som om det var hänt. Profeten skriver om Johannes döparens födelse mycket noggrant. Trösta, trösta mitt folk. Tala underbart till Jerusalem. Säg att hennes förbrytelser är förlåtna och att han ska få dubbelt ur Herrens hand. Den ropandens röst hörs i öknen. Bered en väg för Herren. Gör hans stig jämn. Och profeten säger också noggrant vad som Johannes döparen måste förkunna, att köttet är som gräset och gräset torkar och blomman vissnar och så vidare. Så noggrant skrev profeten, så som hon skriver om Herren Jesus, Guds sons födelse. Folket som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Som bor i dödsskuggans dal, över dem ska detta stråla klart. Ty oss har fötts en son har fötts och så vidare. Profeten skriver verkligen noggrant om Jesu födelse. Och när vi under sista 13 dagen tittade för första gången på vad profeten har skrivit om det österländska vetenskapsmannen, så stannade jag upp och förundrade mig när Jesaja skrivit om kameler i mäng ska fylla ditt land, dromedarer från Midjan och Efa. Från Saba kommer alla med last av guld, rökelse, och det förkunnar Herrens ära. Så noggrant talar profeten och skriver om Österlandets visemän. Och så skriver han också om Jesu korsets död. Och Jesu första predikan berättar profeten, så som vi minns ifrån evangeliet. När Jesus höll sina första tal i synagogan. När han talade det välbekanta stället som vi minns. Herre, Herre, din ande är över mig. Därför har Herren smort mig till att predika det goda förkunnelsen och så vidare. Så läste ju Jesus denna text när han höll sin predikan. Och när han hade läst detta så säger han till sina åhörare: idag har denna skrift blivit sann. Alltså Guds löfte var uppfylld och fullbordad. Herre Jesus var där mitt ibland dem. De såg inte eller kände inte igen honom. Men det troende som på den tiden fanns där, så som vi minns, de kände igen och de gladdes när Gud hade uppfyllt sitt löfte. När profeten betraktar döden på korset och försoningsverket, och om det skriver han också noggrant. Men våra människoförstånd passade också när han börjar att behandla den frågan. Så som också vi som troende vet att tron prövas inför stora frågor, och profeten frågar: vem tror på vår predikan? Till vem uppenbaras Herrens hand och arm? Det kändes säkert mänskligt sett onödigt, det arbete som Jesus hade genomfört. Det var så få av dem som tog emot hans ord och som kände Herren Jesus. Men profeten ser genom tro hur stor gåva Gud beredde i sin son, och genom sin sons försoning till alla människors synders försoning. När vi på detta sätt har kommit och talat om profetens ord och skrifter, så säger vi också till slut att fast den profeten var så upplyst av Gud och så fylld av vishet av helig ande, så står det i alla fall att han var föraktad av folket. Folkets rika och kloka spottade på honom och pekade på honom. Och så var också profetens öde på grund av konung Manasses begäran, så måste han dö. Han blev sågad i två delar, och på det viset så tystnade också denna profets förkunnelse inför den världens tid. Han dog genom martyrdöd. Men en sak vill vi också lyfta fram om profeten. Han hade säkert en av de svåraste situationerna när Guds ande uppmanade honom att gå till konung Hiskia för att uppenbara: se om ditt hus, ty du skall dö och du skall inte leva längre. Och när den tidens kung hade en sån makt att han fick döda vem han ville. Men när kungen också blev påverkad av Guds ande, så börjar konungen att be. Och Gud bättrade konungen. Och kungens dagar fick han fler 15 dagar till, så som det gamla texten säger till oss. Och sen, när vi åter tittar på vår text, andra vers, så som Luthers förklaring här säger, att den Nya Testamentets församlings tacksamhet över att Kristus har blivit i kött, så när profeten talade om vrede som hade kommit, så säger han här i andra versen: ja, Gud är min räddning. Alltså, Gud beredde för människan en fullständig rättfärdighet genom sin sons försoningsverk. Jag är trygg och utan fruktan. Min kraft och mitt värn är Herren. Han räddade mig. Profeten tittade och såg att han i allt kan lägga sin tillit på Gud och Guds fullkomliga nåd och förlåtelse. Och han kunde ha sin trygghet där också i sitt eget liv. I tredje versen står: jublande skall ni ösa vatten ur räddningens källor. Detta är Guds rikes kärna, kärnbudskap, budskap om syndernas förlåtelse och evangeliet. Med några bibelställen från Gamla Testamentet ska vi betrakta detta. Hur det Gamla Testamentets evangelium beskrevs. Brodern läste sin text ur Nehemjas bok, där Israels barn efter Babels fångenskap byggde muren. Vi ska inte titta mer på det. Och där vid vattenporten, när muren var klar, så hade man ett möte. Och där läste Guds tjänare prästerna Mose lag, och folket lyssnade på talet och predikan. Och när folket hade lyssnat en stund, så kom Israels barn bekymrade och började gråta. Och då säger Esra, prästen, och tröstar dem som lyssnar och säger: gråt inte, var inte ledsna. Kom och ät av det feta och drick det söta. De hade blivit bekymrade därför att de kände sin egen syndighet och sin egen svaghet, de här Guds barnen. och därför förkunnades för dem syndernas förlåtelse. Och när profeten beskriver detta evangelium i 25 kapitlet så säger han att på detta berg ska jag hålla ett möte med feta rätter och starkt vin. Det är Guds rikes gästabud också idag. Och när vi talar om Jesajas så kan vi inte glömma det 55 kapitlets början. Om Guds rike. Kom alla ni som törstar, kom hit och få vatten. Kom även om ni inte har pengar. Förse er med säd så att ni får äta. Kom och få säd utan pengar, vin och mjölk utan att betala. Och på ett ställe säger profeten att inte en enda av detta folk som bor där ska säga att jag är svag. Ty folket ska ha syndens avlösning. Alltså är det så att evangeliet som de trodde på löftets evangelium. Och de lade till rätta sin vandringsbrister och fick åter fortsätta sin resa i trons kamp som fria nådebarn. Och sedan sägs det i 4 kapitlet. Och då ska ni säga, tacka Herren och åkalla honom. Och vi går också en gång till första versen. Den dagen skall du säga, jag tackar dig Herre. Du var vred på mig, men din vrede lade sig och du gav mig tröst. Och så säger vi också det ordet. Gud har älskat oss. Han har stoppat oss, eller genom att han har stoppat oss har han kallat på oss till Guds rike. Och mötet är anordnat alldeles även för det att denna kallelse ska få bjudas och kallas till alla människor. Och sen när vi tittar på första versens ord så talar Jesus om konungasonens bröllopsinbjudan. Det är ganska hög inbjudan om man blir kallad till konungasonens bröllop. En gång när vi var med en broder i Sverige på predikofärd så sa min broder att här skulle det vara möjligt, men inte i Finland, för i Finland finns ingen kung. Men min åhörare, en ännu högre kallelse hörs idag och det har kommit genom bröders mun. Den himmelska kungen, Gud kallar dig, bjuder dig till att bli Guds barn, till att komma till Guds rike. Att äga den nåde rättfärdighet som Gud har berett åt oss. Här kommer jag att tänka, när jag tittar på det här och när jag tänkte på detta stycke, Sodoms änglar, där jag tänker åtminstone hade två slags uppgifter. De kom för att titta på Lots familj och rädda Lots familj ifrån den förödelse som Gud lät ske i Sodom. De räckte sina händer till Lots familj och gick och ledde dem ut ur Sodom därför att Gud uppfyllde sitt löfte när han tänkte och planerade att föröda och förstöra de platserna. De här änglarna, för det första, de ledde Guds barn till trygghet. De leder också oss idag. Mitt i den här tiden. De räcker sina händer till dig, min bror och min syster. I din troskamp behöver vi denna hand för att vi ska klara oss genom alla de frågor och de prövningar och livsskeden som vi har framför oss. Men det andra uppdraget som änglarna hade och har också idag. Vi vet som Guds barn att Gud är allsvetande. Han ser allt och han kan allt. Och när vi i det ljuset betraktar på Lots familj, om vilket Guds ord säger i Nya testamentet om Lots hustrus öde, att säkert såg Gud när de gav sig väg på färden vad Lots hustru hade i sitt hjärta. Den här världen fanns i hennes hjärta och hon älskade den här världen, den feta rika världen Sodom. Men tänk er, Gud, han ville att även hon skulle föras till trygghet. Till trygghet ifrån den här världen. Till Guds barn. Och när jag tänker på den här saken nu och här. Och jag vet att på detta möte lyssnar många som någon gång har varit troende. Som har gått tillsammans med Guds barn. Men idag så vill Sodoms änglar räcka ut sin hand till dig. Kom tillbaka till Faderns hus. In till Guds rike. Du blir välsignad här. Med alla synders förlåtelse. Vi vet att Gud vill kalla i enlighet med sommarmötets motto tillbaka människor till Guds rike. Och när i samma vers sägs och uppmanas berätta för folken om hans verk, förkunna hans upphöjda namn. Så vill vi som Guds barn, precis som i händelsen med Lots familj, så är det bra för oss att komma ihåg och påminna oss om också från våra egna liv vad och hur den himmelske fadern har hjälpt oss, mig och dig, min bror och min syster, i vår troskamp, och hur han också har kallat och återfört människan tillbaka till Guds rike, om Guds vilja har varit sådan. Och så som vi sa här, att i folken Gud har i lett folkens skeden och han har välsignat skedena, och vi måste säga om vårt eget färdenesrand så att Gud har lett och välsignat vårt fädernes land och vårt Finland. Och han leder också, så som vi sa i början, Guds egendomsfolk och dess skeden. Men också enskilda människor och deras livsskeden har Gud lett och fört och stoppat på vår kampfärd. I sin nåd och sin förlåtelse har han kallat och stoppat människor och tröstat dem och kallat på dem in till Guds rike. Och när vi tänker i denna föränderliga värld, när han säger i samma kapitel hur högt hans namn är, så är det tryggt för oss som Guds barn att i denna föränderliga tid betrakta och se Guds upphöjdhet och allsmäktighet, om vilket bröderna redan har talat här idag. Hur vi ändå får inför denna Gud allsmäktiges ögon så trygga och så förtröstansfulla får vandra och leva vårt eget liv och gå vår egen livsvandring. Och tryggt får vi på barnens vis, får vi tro att vi ändå kommer våra livsskeden alltid vara i den himmelska faderns händer. Och all denna världens skeden ligger också i den himmelska faderns händer. Men det är precis samma sak som att när du, min bror och syster, knäpper dina händer och ber den himmelska fadern att han ska göra något så, eller välsigna dig, så som vi barn brukar be och böna om från den himmelska fadern. Och alla människor får be och be den himmelska fadern om ledning och kraft och allt gott som vi kan få till våra egna liv. Men för att vi ska orka tro, genom tro förstå och tro att Gud verkligen ger det som vi ber om. Men så som Guds ledning och den ledning som Gud ger till världen, så är det, befinner det sig under Guds vishet, precis som våra böner är under Guds vishet. Vi får inte så som vi själva vill, utan det är efter Guds, den himmelske faderns vishet, som han ser att du och jag behöver. Men vi behöver mycket, mycket enkelt barnas tro. Jag ska kort berätta en situation där jag måste stanna upp och tänka till. Att så är det ju. När en några år gammal, ett gammalt barn hos oss, i en situation när vi bad i familjen att Gud skulle bota en av oss och låta, och att Gud skulle ge hälsa till detta barnet. Och när vi fick goda hälsningar nästa morgon, så säger en av de små flickorna: det var så klart, vi bad ju igår kväll. Så på barnatro får vi tro så. Det är det vi behöver mycket av. Även i denna tid. Och de två sista verserna säger profeten: lovsjung Herren för hans väldiga gärningar, gör dem kända över hela jorden. Höj jubelrop, ni som bor på Sion, ty stor är han mitt ibland er, Israels helige. I en välbekant sång sjunger vi: om jag kunde sjunga om min Jesus, så skulle jag. I Bibeln står på många ställen, och brodern berättade här eftermiddags om Babels fångenskap, det bibelstället, när de inte kunde vara där, sjunga där i det främmande landet. De kunde inte sjunga Sionsången när de var fängslade. Också vi Guds barn vandrar i ett främmande land, och vi upplever många gånger att denna världs kyla har kylt ner Guds barns hjärta att sjunga denna sång. När vi kommer ihåg härlighetsbergets händelse där Petrus måste säga mitt bland allt ljus: Herre, det är bra för oss att vara här. Låt oss bygga 3 hyddor här. Min bror och min syster, när vi får som Guds barn i Guds rike bo där under evangeliets välsignelse och med hjälp av evangeliet och med Guds kraft, så har väl också du upplevt så som Petrus och känt så att Guds rike är ett tryggt bo och det bästa stället att bo på just till dig och mig. Och sen har jag där på lägret ibland försökt förklara för ungdomarna om Guds rikes värde. När den här världen inte värdesätter Guds rike, så är det så i denna bekanta sång, så här då sjunger man om hur att den duger som har, för den är det bra som har Jesus som trygghet och som har hans nådetron som viloplats. Med detta har jag försökt öppna, visa att när man i den här världen som ung måste vara något sådant som avskiljer dig från andra, så kan du unga Guds barn ha en trygghet som man sjunger om här i sången. Det är bra för den som har Jesus som trygghet. Du har då att äga, och du äger det goda samvetet och trons gåva som en gång som ger dig en obegränsad ära och gåva när vi får lägga ner vårt liv i tro. Och det här mötets mottosord är för oss alla i vardagen mycket gott och ett tryggt budskap att komma ihåg. Men så som du säger, att min lycka är att befinna mig nära Gud, i där finns mycket gömt. Och så vill jag också säga på slutet här om sången som jag nämnde, där det står att om jag kunde sjunga om Jesus ända från mitt hjärta, så skulle jag prisa hans kärlek när han kom hit till jorden. I ett servicehus hade jag en andakt en gång, och där fanns en invånare, eller en inneboende som satt i rullstol, hade varit svårt rörelsehindrad ända sin barnsben, och talet var mycket svagt och jag måste lyssna mycket noggrant vad hen ville säga. När hon var troende så bad hon alltid i slutet av mötet att vi skulle sjunga den här sången eller salmen, om vi hade salmböckerna då. Och hen med sitt svåra tal och sin svåra sångförmåga, så ville hon sjunga denna sång tillsammans med oss ur hela sitt hjärta. Åratal efteråt så kallades jag till denna systers begravningsakt för att hålla ett minnestal. Och då tänkte jag först och främst på, när jag funderade över denna predikan, denna händelse, när hen bad om att få sjunga den här sången eller salmen. Det var lätt för mig att konstatera i minnestalet den här sången, sista vers. Jag kommer hem till himlen. Där får jag se Jesus. Där sjunger min tunga när en ny psalm klingar där. Jag sa att den här systerns öde, när den dagen kommer till henne, så att har hon ett ren tunga att sjunga denna lovsalm. Och så är det för oss bröder och systrar, den här salmen. Inte om jag kunde, utan när vi får sjunga och prisa den himmelske fadern för att han har fört oss och lett oss ända fram till himmelska härligheten. Men vi vet hur svaga och tvivlande och misslyckade vi är på vår troskamp och färd. Därför är det i centralaste här i texten budskapet om det levande vattnets källor, om syndernas förlåtelse. Min bror och min syster, i denna stund får vi ösa vatten ur frälsningens källa. Förbli tryggt också i tro nu, i Jesu namn och blod. Alla dina synder, frestelser och tvivel förlåtna. Ända till frid, frihet och glädje. Evangeliet är kraften med vilken vi kommer och orkar kämpa ända fram till himmelska hemmet. Också jag behöver denna kraft. Om någonsin så har det idag fattats enkelt barnatro hos mig och barnatrygghet hos mig. Fastän jag har så många kära som har förföljt mig hit och välsignat mig hit. När jag har kommit och ställt mig här så har jag haft mycket tvivel och frestelser. Jag vill fråga, får jag tro mina synder förlåtna? Jag vill tro så tillsammans med er. På det viset får vi också nu förbli i Guds nåds och nådeords välsignade beskydd. Guds nådekraft, nådevangelium, bär oss framåt. I Jesu namn. Amen.